Det här är Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Numera ingår vi även i Acast-gänget. Aha, ett allt mindre exklusivt gäng. Det spelar ingen roll egentligen vem som publicerar podden eftersom det går att lyssna på var som helst, men alltså även i Acast-spelar numera. Veckans Lilla Drev består av mig, Kringland Svensson, och av er, Nanna Johansson, Ola Söderholm.
Hej!
Hej!
Hej killar! I veckan, hörni, har jag läst historieprofessor Dick Harrisons artikel om socialdemokratin i magasinet Neo.
Mm-hmm.
Aha.
Prenumererar du på den?
Nej, jag läser den på internet, så det är gratis. Mm. Toppen. Intressant. Det var...
Är Dick Harrison liksom så en högerstämplad person?
Du tänker att magasinet Neo drar till sig högerstämplade? Det, ja, det gör det ju.
Det är väl ett väldigt liberalt, väldigt marknadsliberalt magasin.
Ja, men jag
tror... Och Dick Harrison är ju den här då historikern som är lite karaktär, har en speciell karaktär.
Han, ja, absolut.
Som man känner igen från På spåret.
Han gillar tjejer lite för mycket.
Han gillar
att kramas när det blir rätt svar på spåret.
Han gillar inte tjejer eller? Som inte gillar han heller. Nej, han är kramig och han kittlar tjejerna.
Ja, just den har haft någon sån skandal.
Men framförallt är han ju en duktig historieprofessor som nu också kunde skriva om socialdemokratin. Det var en passage i den artikeln som fångade mitt intresse.
Mm-hmm.
Det är svårt att sätta fingret på det. Jag ska se om den fångar ert intresse när jag läser upp den. Det var alltså om när Håkan Juholt tvingades avgå. Dick skriver så här. Medan händelsen visades i direktsändning satt jag i baren på Bromma flygplats med en kopp varm choklad i handen och tittade in i en tv-skärm. Det var något där som gjorde mig munter.
Det säger väldigt mycket om honom att han är,
en
lite barnslig
som går till en bar och beställer en kopp varm choklad.
En kopp varm choklad!
Det är sånt här.
Han är ju en sån som har det i skägget.
Ja, han har så söt mustasch.
Det är ett sånt härligt bo hemma med mamma för länge beteende som man uppskattade. En sån ljuvlig liten detalj. I en film så kanske han hade varit en sån.
Varför berättar han? Han hade kunnat utelämna just den detaljen om vad han drack. Det vill han ju.
Det är lite så man gör när man skriver det bra. Mm. Att man ger någon slags.
Ja, men det var ju det som blev fast. Precis. Skickligt berättat. Förutom då att han framstår som en sån som matar skolelever med hundar i en film och sen går och tar en kopp varm choklad. Den typen av psykomys. Hoppas att våra lyssnare har det minst lika mysigt när de lyssnar på veckans program. Vi sitter ju idag i Aftonbladets studio.
Mm.
Det är härligt. I Aftonbladet huset.
I Stockholm.
Känner ni av hur det stormar här i huset?
Nej, men när man är i stormens öga så känner man inte...
Ja, just det. Inne i cyklonens öga, där är det lugnt och skönt. Men det har ju stormat i dagarna. Nivette Davoud skrev en artikel om att bemanningsanställda på Schibsted har nästan 7000 kronor mindre i lön.
Det är ganska mycket pengar.
Det är mycket, det. Än de som är fast anställda på Aftonbladet. Det är rörigt det där, för Aftonbladet är ju en Schibsted-tidning, men beroende på vilken anställningsform man har så har man olika lön. Oavsett om man är i samma ålder, samma yrkes, liknande yrkeserfarenheter och arbetsuppgifter, olika lön.
Du tog hänsyn till det också, de här 7000?
Ja, precis.
Att, ja, för att annars kan man kunna tänka sig att de fast anställda sådana som har jobbat sedan 1970 och haft löneutveckling.
Det var ju länge sedan något mediehus såg på fast anställningar som något annat än spetälska. Så att det är väl också, de är i en bransch där man, det är ju ingen som vill betala för nyheter. Det kanske är kämpigt att nyanställa då, men man kan ju ge samma lön till alla. Mm. Även om de bara är tills vidare. Man kanske till
du menar att man ska sänka
jag tycker det
de fastanställda som är 7000?
Ja, det är vad jag tycker. Nej, men man, i ett parallellt universum hade man kanske kunnat kompenseras för att man hade en osäker anställning. Så runt det. Ni vet, Davoud då, som skrev artikeln ska enligt uppgift ha blivit uppkallad till Schibsteds vd Eva Idmark som gav henne ett ultimatum.
Tänk om hon är här i rummet bredvid.
Eva Idmark?
Ja.
Ja, det blir värre om hon är i rummet bredvid när hon lyssnar på podden. För det här är ju ljudisolerat, det här rummet.
Det, om man får så lite betalt som vi får från Aftonbladet, då har man i alla fall friheten att snacka.
Exakt.
Jag vill inte ha någon som stormar in här.
Nivette kan hon fortfarande liksom göra repressalier mot. Hon har ändå lite att förlora, men hon tjänar 7000 kronor.
Hon fick repressalier nu. Hon fick ett ultimatum. Förflyttas till Aftonbladets resebilaga eller sluta. Och det tyckte jag var intressant att Schibsted använder Aftonbladets resebilaga som en slags gulag.
Men det, alltså, jag tycker det låter ganska härligt att jobba på en resebilaga. Får man resa då?
Man får resa.
Får man utvärdera Hawaii?
Men det är ju det att alla vet att man gjort något skit om man jobbar där. Man har gjort någonting jävligt för att straffas på det sättet. Till exempel om man läser artikeln London bara för nöjes skull av Petter J. Larsson. Fundera en stund över vad Petter J. Larsson begått för brott för att straffas så hårt. Var det för att han blev full på den här julfesten och satt sönder ett handfat? Luva över ansiktet, ivägsläpad. Vart för ni mig? Det tror jag du fattar. Här är solkräm och kakiskjortor. Nej! Vad gjorde Sture Bjarnelind för att tvinga skriva krönikan? Avgifterna på flyget har tydligen inga gränser i Aftonbladets resebilaga. Var han någon sorts misshaglig whistleblower? Läckte han screendumps från Eva Hidmarks privata Facebook-chatt? Vad är det för Snowden-typer som jobbar där?
Ja, men det är också, det är ju, du ser ju verkligen glaset som halvtomt nu, att de är bovar. Man kan ju se dem som att de är hjältar som kämpar för fackliga rättigheter.
Absolut.
Alla där är liksom Lech Walesa eller något sånt där.
Ja, men så är, ja, men det är kanske rättvisare. Det är ändå en konstig syn Aftonbladet har på sin egen resebilaga, tycker jag. Det kan inte vara så kul för dem på resebilagan idag när det går upp för dem att det här är något straffarbete vi gör. Det här är liksom, om man blivit påkommen med att surfa djurporr på Aftonbladets datorer, då får man flytta till resebolag. Nej, så är det inte. Det stormar. Ni vet av ord, kanske kommer behöva skriva artikeln Tuffa Thailand, om du vill undvika turistfällorna, eller shoppingstaden Moskva. Över 100 Aftonbladets journalister har protesterat mot tyranneriet. Och frågan är om ledningen kommer att våga deportera alla till Aftonbladets resebilaga. Det enda vi vet säkert, det är att Sture Bjarnelind har suttit fängslad i 3900 dagar nu på Aftonbladets res utan någon riktig rättegång. Kämpa, Sture!
Finns det någon sån här cell som är sitt med Sture? Där man får känna på hur det är, gå in i kvart och sitta på liksom stol på Aftonbladets resebilaga.
Vi kanske borde göra det. Ja, visst, man sitter en kvart, men får man en riktig känsla hur det är att sitta här 3900 dagar?
Vi kanske kan ta vår avsnittsbild där. Om vi hittar en del. Men det kanske är ner i en källarhål.
Men eller så kan det vara våra grejer på Almedalen nästa sommar. Att vi åker dit med en sån.
Så får man sitta med Aftonbladet res.
Sitt med Aftonbladet res.
Så kan det vara. Eller så är vi inte kvar längre då. För att det här har läckt ut, som sagt. Och då tvingas vi sitta i Rio de Janeiro. Och skriva att det är mycket mer än bara samba.
Ja, vi kommer inte behöva simulera något Aftonbladet sitt med res, utan det kommer bli vår krassa verklighet också. Fy, efter det här avsnittet.
Fan. Vi passar på att leva medan vi är unga. Nu drar vi pluggen, vi filar topplocket, gasar i kurvorna, tut tut, här kommer vi.
Lås in farmor. Jag tänkte ägna mig lite åt normkritik.
Mm-hmm. Äntligen.
Ni vet, man försöker backa ut från strukturerna man lever i och se på dem med rena ögon. Mm. Varför är det på det här viset?
Just det. Just.
Varför måste tjejer alltid banta?
Ja.
Gråta i duschen.
Tell me about it.
Stå framför badrumsspegeln och kleta rött läppstift runt munnen och klippa sin lugg för kort med en slö nagelsax. Ligga med killar som hatar dem. Ta en taxi mitt i natten till en DJ som får dem att känna sig som en bit plast man kan slänga i papperskorgen. Mm. Och varför måste killar vara så känslomässigt och kommunikativt handikappade att de bara kan hantera sin ångest genom att ta anabola steroider och träna maniskt?
Jävla struktur.
Slå ner folk som tittar, missbruka porr, bränna ner sin gamla skola, ta tjack och spela World of Warcraft 3 dygn i sträck. Inte söka hjälp utan istället sätta sig på skoten och köra ner i en vak.
Bita ihop.
Varför är det så här med alla killar och tjejer? Jo, för så har det alltid varit, ropa kringlan och Nanna i kör.
Ja. Vart vill du komma med det här?
Då kommer jag, Ola, normkritiken, in och säger, men tänk om det inte måste vara så.
Du brukar säga, en annan värld är möjlig, brukar du säga.
Ja. Om det har alltid varit så är det enda argumentet för att normen upprätthålls. Mm. Då kanske det är dags att ändra på den här normen.
Absolut. Shit. Men varför båda ni har... Jag slutade ha de här liksom löjliga rösterna när vi sa det här. Men ni fortsatte. Ni menar att det här är dumma idéer?
Nej, jättebra idé.
Det är bra idé.
Skitbra med normkritik. Men det är en annan fråga jag tänkt vara normkritisk kring. Mm-hmm. Nämligen den här grejen som Aktuellt toppade sin sändning med för några dagar sedan.
Men vi börjar med Naturvårdsverkets beslut idag som öppnar för jakt på uppemot 90 vargar i Värmland och Dalarna redan i vinter.
Ja, man ska få skjuta en massa vargar.
Det här är alltså normen att riksmedia ska rapportera exakt allt om vargfrågan.
Just det.
Ja, just det.
Varför är det så? Vi är uppvuxna med vargfrågan, ropar Nanna och Kringlan i kör. Och ingen jävla kulturmarxist ska få ta ifrån oss att Aktuellt med jämna mellanrum ska ägna halva sin programtid åt några trebenta incestoffer till vargstackare i Värmland.
Du har inte pratat med Thomas Wassberg, det hör jag.
Ja, precis. Ja, det kanske är mera han än
er. Han har aldrig sett en varg som inte har en spädbarnsarm som sticker ut som en cigarr ur ena mungipan. Det är liksom den vanligaste bilden
av hans trädgård. En varg som har klätt sig i tantkläder och ligger i sängen.
9 månader senare föddes Thomas Wassberg.
Thomas, varför så stora öron? Ja, men precis. Ja, men det kanske är svårt då för Thomas Wassberg och för er, ni som inte är lika tränade normkritiskt tänkande som
Nej.
Jag är.
Det är sant.
Men jag tänkte om vi försöker se på den här normen utifrån, så tror jag att det är svårt att hitta någon annan anledning till att det rapporteras om vargfrågan, annat än att så har det alltid varit. För om man tänker på vargfrågan, om man riktigt tänker,
tänker.
Vem bryr sig?
Ja, väldigt få.
Vem
per Garton.
Fan bryr sig?
Ja, men jag kan tänka mig vissa som kanske har får.
Ja, vissa som har får. Det är helt sant, Kajla. Det är 14
men
markägare i Värmland.
Men mer än liksom 24-25% av befolkningen.
Nej, de flesta som har får har ju det på Gotland och där finns det inga vargar.
Nej, det är, nej, även utav alla som äger får i Sverige är det en försvinnande liten procent som kan berätta.
De som äger får i vargtät, inte så täta, men där områden där man har siktat varg.
Ja,
de är ju berörda.
Mm. Ja, men det berör några markägare i Värmland. Men varför ska det då vara i riksmedia hela tiden? Det tar aldrig slut. Det är en sån här nyhetsvärdering som saknar motstycke när det gäller vargfrågan. Det är fascinerande att vi liksom 99,9% som inte på något sätt berörs av den här debatten, vi måste ändå höra vartenda inlägg i den. Att vi behöver liksom inte höra varenda inlägg i debatten i Sorseles kommunfullmäktige om hur snöröjningen ska upphandlas. Utan det är, så här, det är en lokalreporter som gör en grej om det. Men det är nog väldigt speciellt i de här värmländska skogarna.
Jo, fast det brukar ju alltid bli så himla hetskt. Det är väl typ att folk hotar med att skjuta varandra med jaktbussarna.
Jo, precis, det är en del att det är sån jägarnas stämning hela tiden.
Finns ju potential för något riktigt, riktigt snaskigt i debatten. Kanske inte i frågan i sig, men i de olika lägena.
Rapportera om den när de har skjutit varandra.
Ja, det kan jag hålla med om.
Varför ska vi liksom, nu är det bara att de är jättearga på varandra, två värmländska gubbar eller gummor.
Men är det inte också att lagen ser mer ut så här, att det är några, på ena sidan står några fårfarmare som fått hela sin inkomst förstörd av en varg. Och på andra sidan sitter några i Stockholm som inte ens lyckats se en varg när de varit på Skansen.
Det är väl en sån stad och land
konflikt. Nu sa jag det tråkiga uppenbarligen. Men är det inte det vanligt att man är sur på Stockholm? Om Stockholm tycker lantisar är bönder.
Ja, men att det kanske är så här. Men där sitter några miljöpartister i Stockholm och typ tycker att vargar är söta. För de har sett en vargbebis på YouTube typ.
Och så har hon målat sin båt med vargblod. Så att det blir någon sorts dubbel moral där i alla fall.
Och de vet inte hur vargarna ser ut egentligen i Värmland.
Nej.
Och svenska vargarna som har sett familjen Fritzels stamtavla. Helt fruktansvärda.
Precis, ja. De har sett en varg på internet skälla ut en dammsugare på ett gulligt sätt.
Ja, men jag såg i alla fall en studie som undersökte artiklar i svensk dagspress 2006-2012. Och det var fler artiklar om vargfrågan än vad det var artiklar om till exempel FRA-lagen. Också fler än vad artiklar om jobbskatteavdrag.
Två stora snackisar.
Ja, ska vi bli övervakade och hur mycket skatt ska vi betala? Jag har så här känsla av att det är saker alla kan relatera till på ett annat sätt än de här superstarka åsikterna om vargarna.
Fast frågan i sig, vargfrågan, ska vi ha vargar eller inte? Eller, det är ju ändå en ganska enkel fråga. FRA är ju ändå att man måste sätta sig in i text på ett annat sätt.
Klart. Men jag vet inte ens om jag ställer upp på det här påståendet. Självklart... Du kan ju vara överens om att ingen berörs av det direkt, det berör ingens vardag. Men då är det här hur mycket känslomässigt man bryr sig om det. Men jag har inte heller, för att det är det att man är lite blöd inför djur och så.
Nej,
men jag
har
inte ens
du.
Hört om att folk är så känslomässiga kring det här heller. Att det är bara konstigt att få höra två personer som är jättearga om något som inte berör en. Eller
nej, men jag tror att
bryr sig era föräldrar om det här?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror alla har så här väldigt diffusa... Folk har ganska så här enkla åsikter om så här... Ska folk få styra över andra människor hur som helst? Liksom, vad får man människor göra med människor? Det har folk. Vad får människor göra med naturen? Där har helt plötsligt folk... Den liksom knoppar av sig en mycket större fråga.
Ja.
Alltså så här, ska vi inte ha några vargar? Det blir en sån... Ska vi, alltså, vad får vi göra med naturen?
Det är väl att vi gör något aktivt när vi har vargar. De hade dött ut. Vi försöker så här, plantera in någon finsk varg som ska bredda genpoolen. Sen vägrar de para sig med den. Och så blir det, bara...
det är en sån moralisk fråga. Om man kan hjälpa vargarna att bli mycket, mycket fler. Ska man då göra det? Även om Thomas Wassberg blir mycket, mycket rädd. Har man en moralisk skyldighet? Eller liksom, är det samma sak att bara låta dem dö ut som att aktivt döda dem?
Men aktuellt då, här för ett par dagar sedan, de hade skopet att det är oenighet i regeringen i den här frågan. Mm. Sossarna och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tycker att den här skyddsjakten på varg är en bra idé. Och Miljöpartiet i form av miljöminister Åsa Romson har gått ut och sagt att hon är emot den. Och det var på riktigt så här, först ett långt nyhetsinslag. Sen studioprat där Aktuellts politiska expert kommenterade. Sen paus för att berätta om lite oviktigheter. Sen åter till vargfrågan. Långt reportage om kränkt markägare i Värmland. Sen debatt i studion mellan två vargåsiktspersoner.
Regeringspartierna visar öppet att man är oense i vargfrågan. Hur ska det här tolkas?
Ja, det är ju ganska oproffsigt skulle jag säga att gå ut så här, att öppet visa på att man har olika åsikter. Det inger ju inget förtroende för en regering.
Nej, vargfrågan kan inte påverka förtroendet. För det spelar verkligen ingen roll. Alltså regeringen får vara hur förvirrad de vill i varje fråga. De får fucka upp den totalt.
Det är inte det som kommer fälla regeringen.
Nej, men det är precis. Jag hade, liksom, jag hade inte brytt mig om en helt galen människa skötte varje politiken. De hade kunnat outsourca den till någon så här som blev utskriven från psyk. Liksom,
är det så man ska liksom lösa allting, att låta så här någon SD-kille-gubbe bli så här vargminister?
Du får
bestämma, ni får bestämma allt om vargarna. Bara rösta med oss. Ni får allt om vargarna.
Men kommer du inte bara utnyttja det till att så här fucka upp för samerna på något sätt? Alltså att sitta jättemycket varg där jag ska vara med.
Men jag tror inte det är så lätt att få vargarna att älska med varandra.
Nej.
Att de är som pandor, att de måste ha vargporr.
Det är common knowledge nu att pandor måste
kolla på porr.
Ja. Ja, jag visste inte att alla visste.
Nej, okay.
Det här var fan den bästa idé jag någonsin fått. Vargministerposten. Jag kan se Björn Söder.
Ja, precis. Ja, men det spelar liksom som sagt ingen roll. Det hade kunnat vara Thomas Wassberg jättegärna.
Mm.
Att han åker runt och skär upp buken på alla vargar i jakt på rödluvan. Spelar absolut ingen roll. Alltså, jag tycker det hade varit en skandal om regeringen haft en genomtänkt vargpolitik. För det hade betytt att de hade slösat tid liksom, på den meningslösa skiten.
Mm.
Jag tror du kommer få, kanske inte hot, men, arga mig.
Det kommer vara så här stängt vargurin på Olas dörr. Och
jag tror inte vi har kanske så mycket lyssnare som har starka åsikter, men det räcker med att någon pingar in någon av dem. Så kommer
man ger sig på liksom en grupp som har vapen.
Ja.
Du blir den autistiska killen i Jägarna ganska snart. Vi ska bara ut i skogen. Du ska få följa med för en gångs skull.
Mm. Jag tycker att om det kommer fram att Åsa Romson har läst ett enda PM om vargfrågan, då tycker jag att hon ska få sparken.
Det tycker
hon ska
jag också.
Hon ska fan inte ägna sig åt typ arbetstid. Men det, jag tycker att vargfrågan, det är väl mer som en så udda hobby man kan få hålla på med. Mm. Det är som det med att Amanda Jensen gillar fyrar. Man ska liksom inte ha ministerlön för att göra det.
Nej.
Då ska de få sparken. Och de som ska få sparken redan idag tycker jag är alla nyhetschefer utanför Värmland som har släppt fram nyheter om vargen. Att ni måste liksom sluta leta upp den här jävla gubben.
Stockholm tror jag inte kan avgöra hur vi har det med vargarna här.
Nej, kan inte det. Vi kan ingenting om vargen, för det finns absolut ingen anledning för oss att kunna något om vargen.
Den repliken måste vara den mest generiska repliken på sån gubbe. Alltså det skulle verkligen kunna vara hans catchphrase i en sån serie där han är en biroll och bara säger en sak.
Spelad av Robert Gustafsson.
Och det hela tiden, man skulle liksom vilja åka dit och bara säga, ja, du vet mer om vargen. Jag lägger ner min prestige i frågan. Okej, jag bjuder på det. Ja, men det är också, jag tycker också något extra provocerande med att man förstår att de här personerna är exakt, alltså som den här gubben, det är exakt sådana som flippar ur om det rapporteras i riksmedia om typ att tunnelbanan ska byggas ut. Varför ska vi behöva höra om det här? Varför? Det är ett lokalt särintresse.
Det är ju så, ja, men exakt, trafik. Vargfrågan är ju lantisarnas slussenfråga.
Ja, precis. Skillnaden är att 2 miljoner människor berörs av Stockholms lokaltrafik. Men riksmedia ska ju vara här eftersom att jag och min kusin Pölsa är oroliga att vargen har tagit ett får. Eller om fåret har rebt. Hur som helst är det för jävligt.
Men jag fattar inte. Man har ju en gång tagit fram en snällare varg och döpt den till hund. Kan man inte bara ta en, göra en varg som inte är så jävla elak?
Vildhunden inte
om vi ändå ska, ja, en vild. Byt ut vargen mot en snällare sorts varg. Som inte river får. Så gjorde vi ju innan. När vi inte ville ha en varg som husdjur. Nu vill, vi kan väl säga så, vi vill inte ha ens en varg som springer i skogen. Men något ska vi springa i skogen.
Jag vill inte höra om det här, Kringland. Jag vill bara aldrig någonsin okay. ha
det här inlägg i vargdebatten. Det är ändå du som lyfter frågan.
Jag lyfter inte alls frågan. Jag skiter i det som vi ska lösa vargfrågan. Jag lyfter att frågan lyfts. Och så håller Kringland på att spela på de här värmländska idiotgubbarnas. Liksom,
på jag börjar avla lite på min kant. Så blir, gör jag mitt och ni gör ert.
Ja, men det är just att riksmedia då... Som jag konstaterat, gå med på det här. Att de åker dit till Värmland. Och jag tycker att det är inte något hemskt med medielogiken. Att värmlänningar är värda så mycket mer än stockholmare. Att skillnaden i pådrag är så enorm om en värmlänning råkar ut för något. Det är som att stockholmare är som araber som mördas av IS. Värmlänningar är som amerikaner som mördas av IS. Alltså det krävs liksom att det händer en värmlänning något för att folk ska börja bry sig. Tycker det är hemskt.
Det
är ju uppenbarligen så. Eftersom att de åker dit bara för att en gubbe och hans kusin har förlorat ett får. Istället för att rapportera om slussen. Det gör de också lite grann kanske.
Ja, lite. Höra.
Men de ägnar liksom inte. Det var på riktigt halva aktuellt. Alltså det var helt sjukt.
Åh, ditt bästa program också.
Kvällen var förstörd.
Skrek i kudden i 2 timmar, sen grät jag med sömns.
Ja, just det med gamla sändningar.
Jag hoppas ju så här att den här podden når också Värmland, och det gör den såklart, men även värmländska gubbar som har får. Det var roligt om någon kunde höra av sig och ge svar på tal.
De kan förklara varför de är värda så mycket mer än oss. För jag tycker att det är ett övergrepp att liksom svenska staten behöver kanske göra några offentliga ursäkter. Säg förlåt till samerna, till de som blev tvångssteriliserade och till svenskar som bor i städer för att vi har behövt höra om vargarna. Det finns ingen rimlighet i att rapportera om en
spricka i regeringen
när det gäller vargfrågan. Det hade haft ett större allmänintresse om Claes Elfsberg när han sa
en spricka i regeringen
syftade på att hans fru genomgått en jobbig förlossning.
Oj, oj, oj.
Det är...
Jag vet inte. Jag vill skohorna in det skämtet. Det kom inte alls naturligt. Det här är så bra. Måste gå ut på det.
Måste inte.
Hörrni, det har varit en tuff vecka för nya utbildningsministern Gustav Fridolin. Har ni tänkt på det?
Jag har faktiskt missat det.
Ja, men jag har tänkt på det.
Fridolin har haft i alla fall 3 ganska stora motgångar senaste veckan. Den första var att han släppte ett alldeles för långt YouTube-klipp där han ger Sveriges lärare en slags pep-talk. Värdefull coaching och kommer med tips som säg stolt att du är lärare och var snäll mot dina kollegor. Det är liksom ett steg ifrån att han ska säga tvätta händerna efter varje toalettbesök.
Ingen godis innan maten.
Nej, precis.
Var det helt opåkallat eller var bara han har fått feeling och lagt upp?
Han har fått feeling, startat en YouTube-kanal. Först hade han...
Han ska ju rädda svenska skolan på 100 dagar.
Just det.
Så detta är ju...
Så det är en del av räddningen.
Räddningspaketet.
Han står liksom rakt upp och ner i 8 minuter och pratar och pratar.
Men det är så
och pratar.
Häftig musik i bakgrunden och det är hårt klippt.
Nej. Det är liksom en sån riktigt som myndighetslokal. Det är så, kanske lite så här äggskalsvit vägg bakom. Det är så fruktansvärt oinspirerat.
Mm.
Le gärna åt roliga förklaringar varför uppgiften inte är gjord. Men acceptera dem inte. För det vet vi ju. Om vi vågar tro lite mer om varje elev än vad den ger oss själv till, ja, då kommer den också att överraska oss. Tack för ditt arbete. Nu gör vi jobbet.
Det blir lite så, lärarna svarar väl gärna ett YouTube-klipp, men först lite lön, va?
Precis, för visst är lön lite bättre när man ska köpa saker, till exempel mat.
Alla pengarna som skulle gå till lön på att anlita Roy Andersson för att regissera.
Ja, lite så.
Att han bara står där i ett frilt rum och pratar mekaniskt.
Ja, det blev inte uppskattat, nej.
Nej, det blev väldigt hatat. Väldigt, väldigt,
ja,
hatat.
Väldigt hatat blev det.
Folk har varit som tokiga, det har varit hårda ord. Och det kan man ju förstå. Eller vilken lärare blir glad av det där?
Nej, de hade hoppats på riktiga pengar som gick att köpa riktiga saker för.
Ja, istället för så här, gå till pressbyrån, ska köpa en korv. Kan jag växla in de här fina orden som den här blonda killen sa?
Men de är inte liksom inställda på den här nya klickonomin. Där liksom saker, det är svårt att värdera ett YouTube-klipp. Alltså det är svårt att värdera ett klick idag. Ändå så är det vi måste förhålla oss till. Den här tidningen vi arbetar för. Det är ju den krassa verkligheten.
Ja.
I klickonomin.
Men är det helt överförbart på högstadielärare?
Det återstår ju att se om de är nöjda med de här eventuella likes.
Då är det ju Fridolin som tjänar på den här YouTube-hitten.
Ja, men så hoppas man väl att det ska sila ner till de nedre lagen också.
Men jag har ju lyckats missa det här. Men det är alltså bara att Fridolin gör sin fina, präktiga grej som han ofta gör, ja, i 8 minuter.
Han överträffar sig själv i präktiga.
Det är väldigt mycket Fridolin. Fridolin-barometern gick sönder när man såg det. Den har varit på lagning sedan han startade podcasten Kaffe med Bulle. Då gick den sönder senast.
Undrar om man kommer prata om det här hatet han har fått emot i Kaffe med Bulle. Kaffe och Bulle.
Kaffe och Bulle heter Kaffe hans bulle. Podcast som vi skulle kunna tipsa om.
Den kunde vi gjort. Men det var ju inte den enda motgången. För det var även den här motgången att Leif G.W. Persson pratade om honom i en fantastisk intervju i Expressen. Mm. Och då säger så här: den där Fridolin är en orm, men det lär väl visa sig. Jag vet att det inte är en bra människa, en riktig liten orm. Jag tänker inte utveckla detta av hänsyn till andra än Gustav Fridolin. Men det går tillbaka till tiden när han skulle bli någon slags stjärnreporter på TV4. Jag har aldrig i mänsklig mening träffat en mer hänsynslös och dålig journalist. Och det där är egenskaper som naturligtvis går igen i annat. Mm.
Shit, det var hårt.
Herregud, slet upp ett nytt arselhål.
Yeah. Ja, det är jag kände direkt när jag läste det här citatet att det här kommer hänga i. Han kommer heta Orm länge nu.
Ja. Men orm är också så, jag vet inte om det är så daterat skällsord, men det rör sig i något speciellt universum där det är...
Ja, men det rör sig i Thomas Wassberg universum.
Ja. Din orm! Och du, din orm!
Ronja Rövardotter, Sverige, ja, får man gå tillbaka till. Ja, det är ju... Ja, men det är så, Gustav Fridolin måste ju känna så här att varför hatar ni mig och älskar han farbror?
Farbror som sitter full i en intervju.
Det är så... Ja, men vilka människor väljer att älska? Jag gillar ju också GV mer än Fridolin, men jag har ju inga... Det är bara gut feeling.
Ja, men det är inte den här då känslan av att det här är i alla fall en människa som inte ljuger.
Mm.
Leif GW ljuger inte. Jag vet inte hur mycket Fridolin ljuger heller. Eller jag vet ju ingenting om den här ormgrejen. Man kan ju tänka, alla politiker ljuger ju mer eller mindre, för att de måste ju ljuga.
Men här var ju han som journalist då.
Ja.
Men man blir väldigt nyfiken på att veta mer.
Jag menar inte då ljuga så vi säger en osanning, utan jag menar liksom ljuga som att man måste framställa sig på ett lite falskt sätt liksom.
Nej,
men
en orm, det... ormen är ju känd lögnare bland de andra djuren. Alltså det här lismande
och kanske
lögnaren.
Slingrar sig.
Att man säger så, vad snygg du är idag, Leif GW.
Vad snygg du är idag.
Och smickrar och smickrar Leif GW för att han är så vacker. Och sen helt plötsligt så har Leif GW gått med på saker som han inte alls hade tänkt sig.
Just det.
Men ja, det var ett fruktansvärt karaktärsmål alltså.
Ja.
Fy fan vad jobbigt att få det där om sig själv.
Också Sveriges mest älskade människa, säger det. Brukar inte undersökningar visa så här, vem litar du mest på? Vem skulle du rädda ur ett brinnande hus? GV, mina barn, min katt. Att folk är så jävla förtjusta.
Håkan Hellström.
Men jag tror liksom GV sitter liksom och så här läppfiser på Ullevis stora scen. Fler kommer att titta.
Ja men det är lite som att så här, peka mot Fridolin och sen göra det här skära halsen tecknet och så går någon fram med en dolk. Alltså det är lite som att...
Det är också att Leif GW:s hela grej är väl magkänsla. Det är hans magkänsla hela Sverige litar mest på. Han har så jävla bra instinkter bara. Hans magkänsla har aldrig varit så här tydlig. Det är att Gustav Fridolin är en sopig människa.
Hela svenska folket har en magkänsla av att Palmemordet sköts rätt sopigt ändå. De har ärvt hans magkänsla. Du lockade med att det fanns tre.
Jag lockade med att det fanns tre motgångar. Ja,
i natt
kom den tredje motgången för stackars Fridolin. Och det är
att hans mamma valde att göra en sen abort på honom. Nej, ett abort.
Det är Ann-Charlotte Matteus på Expressen som har skrivit en krönika där hon kommer med tips till Fridolin om vad han istället borde göra YouTube-filmer om. Och det kan man ju känna kanske att nu får han smaka på sin egen medicin. Nu är det han som får tips som man inte bett om.
Exakt.
Coachning. Men då föreslår han i alla fall att Fridolin istället för att hålla ett tal till lärarna borde hålla ett tal till föräldrarna. Men jag tänker så här, om Fridolin håller ett tal till föräldrarna så blir det bara, jag kräver att få vara uppe till längre än tio på kvällarna. Jag kräver att få äta godis på andra dagar än lördagar och att få ett PlayStation i julklapp.
Det är bra.
Och Fridolin är ju inte ett sånt barn.
Han kräver att få läsa läxorna en timme extra varje kväll. Kräver att få vattenkamma mig.
Kräver att få fira min födelsedag med dig, mamma och pappa. Bara med er. Inte med dem i klassen. Ni är så jävla sköna. Jag vill inte gå på diskot. Jag vill inte att vi ska ha ett julparty i år. Jag vill att vi ska ha julfest med föräldrarna i år igen. Trots att vi är 13.
Jag kräver att ni tar ner den här Iron Maiden-planschen så jag kan sätta upp mina diplom.
Förra veckan, Lilla Drevet sändes, då var inte jag med. Nej. Tänker ni kanske på.
Det var lugnt och skönt.
Ja, och det blev jättebra program och allt sådär. För jag lyssnade ju såklart. Och reagerade.
Oj.
På dig, Nanna. På din lika vidriga som subtila härskarteknik. Ni minns kanske då att Nanna pratade om vår kulturminister Alice Ba Kunke.
Just det.
Det uttalas ju så, Ba Kunke.
Uttalas det inte Ba?
Ba
Kunke. Alla säger fel nästan.
Ja, det ska inte jag säga. Nej, just kritiken, vi bara väntar lite här.
Är det att jag har ett sladdrigt uttal?
Kritiken mot henne har ju varit så här att antingen har man avfärdat henne, antingen för att hon varit programledare för Disneyklubben, eller som blivit förminskad till sin hudfärg, sitt kön. Folk har inte riktigt sett henne som en riktig minister. Vi kan lyssna på hur Nanna uttalar Ba Kunke.
Kultur- och demokratiministern Alice Ba Kunke.
Alice Ba Kunke. Alice Ba Kunke.
Men det är att jag lägger betoningen på Kunke för det är så roligt.
Nej, det säger Ba Kunke. Vi kan lyssna igen.
Alice Ba Kunke, ingenting kan. Ba Kunke som någon slags ballongdjur. Om Ba Kunke varit 100% gjut. Alice Ba Kunke är lite dålig. Ba Kunke skulle snacka skit om muslimer.
Du tycker inte du säger bakunke?
På några av dem.
Mm. Det låter ju inte som en kulturminister, bakunke. Det låter ju som någon comic relief i Lejonkungen. Någon självgod pungrotta som är lite klump och fumlig men med ett hjärta av guld. Timon, Pumba och bakunke. Alla djuren badar i en lagun. Så kommer bakunke och gör bomben. Åh, bakunke! Ja, Nanna, hon har gjort Disneyklubben. Hon har lite mörkare hudfärg, Nanna. Absolut. Men att hon skulle vara ett tecknat djungeldjur med lappade snickarbyxor. Det är väl att ta i!
Vad var det Nanna gjorde?
Hon sa hon som att det var ett att hon ord. Heter bakunke.
Istället för bakunke.
Ja.
Jag skulle ha tagit en liten paus där.
Jag tog bara upp det för att jag vill komma in på min grej. Jag vill prata om Disney. Jag kände att det här räckte inte till ett helt case.
Nej,
att Nanna...
det var skönt att du hade en till grej.
Okej, men då har vi i alla fall konstaterat att Nanna
är en vidrig rasist som förminskar kvinnor.
Och förminskar att hon ska inte få ha gjort barnprogram en enda gång.
Nannas hat saknar gränser. Men hur går vi vidare nu?
Ja, vi ska bara prata om något helt annat. Jag ville bara ta tillfället i akt. Egentligen säga att jag lyssnar på programmet även när jag inte är med. Det är snyggt att göra.
Det är inte alla som gör.
Nej. Men Disney har ju varit ett hett samtalsämne i veckan. Miljontals människor har delat bilder på Disney-prinsessor som har retuscherats så att de fått, det här är inte världens största nyhet, det hör jag själv, så att de fått bredare midjor.
Ja, just det, jag har sett det, så att de får naturliga midjor.
Exakt.
Som en riktig människa hade kunnat ha.
Jag tänkte, vi behöver inte diskutera det här så mycket här eftersom det har redan diskuterats på Aftonbladet Klicks webb-tv. Aftonbladet Klick, oh my god, som det heter. Oh my, vet du vad det betyder? Eller OMG. Oh my god betyder oh min gud. Där har de... Jag är inte vän med språket idag. Där har de diskuterat skönhetsidealen i Disney. Är ni spända på att höra lite utdrag från det?
Mm. Mm.
För de började då med att identifiera problemet.
I väldigt många tecknade filmer så är både prinsar och prinsessor sjukt snygga.
Mm. Visst, det skulle handla om att Disney-prinsessorna var smala, men det är väl lika bra att vi är ärliga här. Så tänker Aftonbladet Klick, oh my god, this is awesome. Oh my god. Smala är snygga. Vad är det då som har hänt här?
Lauren Brands på BuzzFeed gjorde helt enkelt om några av Disneys alla prinsessor och gjorde dem lite mer realistiska och hälsosamma.
Någon har alltså gjort Disney-prinsessorna mer realistiska. Till exempel skönheten. Belle i Skönheten och odjuret. Ni vet, hon som bor ihop med levande tekannor, en sjungande ljusstake och så vidare. Hon är nu lite mer realistisk. Men nu är det inte Belle som ska diskuteras här, utan det här.
Det vi ser här är alltså Ariel ifrån Lilla Sjöjungfrun. Hur hon har fått en lite bredare midja.
Ja, det var det för väl.
Ja, det var det för väl, skriker någon. Vuxen man med kepsen på sne i studion. Det var väl på tiden. Det var väl inte en dag för tidigt att någon kille på internet.
Jag har varit 29 i 8 år.
Det håller på att bli hysterisk stämning i studion. För att folk har varit som löddrande travhästar om när ska det hända. När ska de släppa de lite rultigare Disney-prinsessorna. Som tur är finns det norrländska lugnet och klokskapen representerat i Markus Larsson, musikjournalist.
Det var ju inte så jättestor skillnad på midjemåttet på den där Ariel-teckningen heller. Eller med den där lilla sjöjungfrun. De är fortfarande sjukt smala.
Den lilla sjöjungfrun är inte tillräckligt fet för Markus Larssons smak. Inte ens när hon är retuscherad. Han vill ha sina sjöjungfrur som han vill ha sitt kaffe. Med riktigt mycket grädde i. Han vet nog hur en riktig sjöjungfrukvänna ska kännas. Det ska vara lite att ta i. Lite höfter där nere på fiskkroppen. Men det får vi inte med Disney.
Alltså när man blir lite vuxen så inser man ju det där, att det där är overkligt.
Man inser att det är overkligt att tjejen som är hälften fisk är för smal. Så smala fisktjejer finns inte. Hela illusionen rivs ju där när man ser hur smal hon är. Mm. Tror ni att en så smal fisktjej skulle få vara kompis med en krabba? Tror ni det? knappast. Hennes pappa med trehudden, han skulle ju aldrig tolerera att hans tecknade dotter var så smal. Det är overkligt.
Ja, ja. Okay. Jag tror jag förstår ungefär.
Jag bad lite det lätta caset där. Men är det inte helt sinnessjukt att de sitter, vuxna människor diskuterar om vilket midjemått en tecknad fantasivarelse ska?
Jo, men jag förstår inte hur folk inte tröttnar på de delningarna som är så här skulle Barbie se ut om hon hade en riktig kvinnas proportioner och så. Alltså det är ju en gång i månaden en sån där grej. Jag förstår inte hur man har energin att fortsätta tycka så här, äntligen! Fan vad bra sagt, skönt att någon äntligen gör det.
Mm. Ja, men man fattar ju liksom hur de tänker såklart. Men det blir ju ändå någonting som är sjukt med att ni borde ha ritat. Det finns ju ingen förlaga. Det är ju en sak att retuschera en fotomodell. Det finns ju en förlaga. Det finns ju ingen lilla sjöjungfru.
Ja, eller...
Det går inte att säga om hon är onaturligt smal för att vara sjöjungfru.
Jag vet inte. Det kan man väl tycka att hon är, och ändå tycka att det är lite trött spaning. Hon kanske inte så här...
Precis, att det är lite trött spaning, men man kan väl ändå, man ska liksom försvara den andra sidan och säga att det finns något med så här bilder man bombarderar barn med, att det liksom, man får in 10 stycken Vilma-kroppar på en Fred Flinta-kropp, att kan det liksom så något frö som skapar osäkerhet?
Jo, men jag vet inte. Är liksom grejen att, jag vet liksom inte, man kan inte tvinga så här, ska man skicka Vilma och äta upp sig lite? Det är väl liksom mer framtida figurer i så fall.
Ja, precis. Ja. Man vill att man ska rita annorlunda i framtiden.
Jag tycker det blir...
Pocahontas var ganska het ändå, trots att hon hade normal midja, tyckte jag.
Hade Pocahontas?
hon blev inte äcklig med normal midja.
Jag tyckte det mest var skojigt att vuxna diskuterade om lilla sjöjungfrun hade anorexia eller inte.
Men också... Man vill ändå inte ligga med lilla sjöjungfrun som helst, för att det är bara att hon så här sprutar ut rom eller någonting.
Äckligt.
Det blir jätteäckligt.
Ja, men okej. Okay. Sen finns det väl en annan fråga också så här, att varför är det så himla onaturligt att vara smal? Eller liksom, det är väl en avvikelse från... Det finns väl liksom en standardavvikelse åt alla håll.
Men de hade väl retuscherat dem till en smal människa?
Till en normal människa skulle
inte
det
till
vara.
En tjock människa.
Nej, det var det inte.
Nej.
Men jag menar så här, det finns väl ändå... Det finns ju ändå smala människor, är de onaturliga? Hon kanske är naturligt smal sjöjungfru.
Men nu har ju alla sjöjungfrur haft samma kropp, med undantag för att någon kanske har hälften tonfisk eller så. Men det är ju ändå lite likriktat.
Ja, det är dålig fantasi, men absolut. Och det är säkert inte bra. Men det är väl ändå, det är något som är äckligt att alla ska ha så mycket. Det är att ha åsikter om utseende också. Att inte ens en tecknad fisk ska få slippa undan.
I alla fall i en perfekt värld borde man ju kunna få ha pyttegeting media på tecknade tjejer. Men det kanske är något, att det är en trend att alla tjejkaraktärer har det.
Och då... Det är klart att det trendar man emot. Men man hatar väl den här liksom lättbegripligheten.
Ja.
Så att man måste retuschera en tecknad fisk för att folk ska fatta.
Ja, just det. Då blir det troligt skämt. Men om man sitter i en podd och håller på om jobbskatteavdraget i 30 minuter, då är det ingen som vill
kan glömma. Kan du glömma.
Det har gjorts en jättestor studie på mjölk av Uppsalas kliniska forskningscentrum.
Mm-hmm. Ja.
Har ni hört om den?
Jag blev väldigt glad av den.
Ja. Men det var en stor mjölknyhet.
Mm. Och det som Nanna blev så glad av är att de som dricker mycket mjölk dör.
Ja, det kunde de ha.
Nej, men det är så himla sunkigt med vuxna människor som dricker mjölk. Folk som står och bäljar i sig mjölk.
Dö.
Inte du, men sluta med det. Nu har funnit incitament att sluta hinka i er spenmjölk.
Ja, jag håller med. Jag tycker den är i linje med en annan nyhet som kommer i veckan. Att folk är glada för att ICA har mindre godispåsar. Vad är det för vuxna människor som dricker mjölk och äter lösgodis? Är de inte kloka i huvudet? Är de barn eller vad är det frågan om? Fan.
Väx upp.
Ja, väx upp.
Ja, men jag kan bara säga vad det är, att man har följt massa svenska mjölkdrickare i jättemånga år och kommit fram till att mjölk då gör att man dör. Mm-hmm. En förklaring ska vara att laktos som finns i mjölk kan brytas ner till något som heter galaktos, som i djurförsök har kopplats till tidigt åldrande och död. Och det visar sig också i den studien att mjölk inte ger starkare ben. Det ger svagare ben.
För det kommer man ihåg sedan 80-talet. Mm. Att mjölk gav starkare ben.
För det är just det jag lite funderar på, 80-talet och 90-talet. Och jag vet inte, vi vet inte hur det är nu. För nu är vi liksom vuxna och har kommit bort från mejeriernas bojor lite grann.
Det är skönt.
Men de här uppgifterna då om mjölk, att mjölken är dålig, det rör ju upp känslorna i just Sverige. För att Sverige är ju så här mjölkens Nordkorea.
Vi tål ju mjölk till exempel. Det är många liksom... Ja, det är många på jorden som inte kan dricka mjölk.
Nej, precis. Det är normaltillståndet hos mänskligheten att inte kunna dricka mjölk. Det var, inte jag skrev upp det här, att för ungefär 4 000 år sedan började en genvariant som gör det möjligt för vuxna att tåla mjölksocker bli vanligt i delar av Europa. Vi fick en ny genvariant på de här breddgraderna.
Man kan, det är som med kolhydrater, det är inte heller supernaturligt att man ska kunna bryta ner.
Men har man inte ätit så här gräs och blad och grejer innan? Vi är ju inte evolutionsbiologer, men man kan ju tänka sig så här att i någon så här, när det är någon så här riktig nöd så måste någon göra något svinsjukt. Som att stoppa en sten i munnen och dricka det som kommer.
Alla bara,
pervers, är du sjuk? De första stenar man ihjäl. Mm. Och sen de som överlevde det och överlevde mjölksockret. Supergermaner.
Ja, men det var just det att de flesta forskare tror liksom att mjölken i de här norra regionerna var avgörande för att människor skulle kunna liksom överleva på jordbrukarmaten. Det var de som klarade, och de som för 6000 år sedan lyckades mutera om sig till mjölkdrickare. Alltså att vi är sådana människor som borde ha dött, men vi muterades till något sjukt.
Men hur kan vi då ha så himla många laktosintoleranta?
Men du vet, de hade inte klarat sig för.
Nej, men det är det jag menar. Borde inte de ha dött ut?
Ja, men det är väl för att det är...
Vi har ju inblandning av andra...
Ja,
vi
har, frågan är ju varför vi har så... frågan är varför vi har så många som inte är laktosintoleranta. För att laktosintoleranta är normaltillståndet. Så att vi har ju liksom inte helt kanske lyckats förändra genstrukturen. Det föds fortfarande normala människor från den svenska folkstammen.
Kan vi tacka vallonerna för att de kom hit med sina dåliga mjölkmagar.
Ja, men det var väl något som upptäcktes, tror jag, ganska mycket när det började adopteras barn till Sverige. Föräldrar gav dem mjölk som man ska göra liksom, med alla barn i Sverige. Man ska bara hälla mjölk i dem. Och
de har så himla mycket mjölk.
Varken adopterade barn eller igelkottar ska ha mjölk. Det är inte bra.
Alltså man drack så mycket mjölk i skolan. Man hade nästan så här en droppställning med mjölk med sig dygnet runt.
Ja, men det är ju det är konstigt. Det var att det jag funderar på det. Varför var det så? Liksom, att det var ju som så här partiet i en kommunistdiktatur. Mm. Alltså mejeriet.
Kommunistmejeriet.
Ja.
Ja, men det måste ju ha varit supersträngt. Vill du jobba vidare med den ordvitsen? Går du färdig?
Mjölka den.
Nu bara på inist på något snyggt sätt. Det är ingen slump att kommunism börjar med komu. Är det det du försöker säga?
Mejerierna putter komu i en kommunist. Ja, men det är konstigt, för jag tänker i skolan, det måste ju ha varit supersträngt med att reklamen ska sippra in i undervisning och i skolan rent allmänt.
Ja.
Men när det gällde mjölk var det ju helt fritt blås.
Det stod Arla med de största bokstäver man sett.
Ja, mjölkföretagets reklam sågs liksom så här objektiv information från samhället. Att man hade ju de affischerna liksom, det var affischer i klassrummet.
Jag menar att man nästan tyckte att Arla var ett statligt företag.
Ja, alltså, men så var det ju. Eller, det fanns väl ett mejeri liksom i varje region.
Ja.
Var bara norrmejerier när jag växte upp. Man levde ju helt i symbios med dem på något sätt. Det var ju hela tiden också så här, det var ju hela tiden jippon och arrangemang. Alltså det var så här teckningstävlingar i regi av mejeriet.
Som man gjorde i skolan.
Som man gjorde i skolan. Hela vår klass var engagerad en gång, minns jag, i att man så här, skulle samla tomma mjölkkartonger. Och typ kanske tror jag bygga en ko eller något sånt där av mjölkkartongerna. Det var så här tävling mellan alla klasser i hela regionen.
Liksom. Du tyckte det var så jobbigt för det tog fokus från övriga undervisningen. Jag vill ha
Det var inte speciellt bra i skolan.
Skryt inte nu. Det var det säkert.
Det är jobbigt att ha dels det tråkmånsryktet och dåliga betyg.
Olle hade sina böcker i så här läderrem. Ja. Ja. Men vad roligt att påminna om det. För att jag kommer bara ihåg den liksom sinnessjuka stämningen, men också att det var ett sånt jävla staten bestämmer.
Ja, alla ska dricka mjölk hela tiden. Det var så här idrottstävlingar kanske som hette mjölkkannan.
Just
som
det. Hade.
Just det.
Hade inte till och med, hette det inte Arlakannan till och med, och gick på tv? Var det inte, för att återkoppla Alice Baba, Kunkes dåvarande man, Henrik Jonsson, som ledde mjölkkannan? Mm.
Det låter otroligt rimligt att det var han i alla fall.
Ja.
Hade ni den här fischen där det stod mjölk i livet?
Japp. Yep.
Och så var det...
Hade du den hemma på ditt rum?
Nej, i klassrummet.
Andra hemmet.
Och då var det så här massa... Det var massa djur som diade. En getmamma och ett getbarn och en fårmamma och ett fårbarn. Och så här ko och kalv. Och så var det också då en människomamma och en bebis. Så liksom alla så här diade och så var det så stor mjölk i livet. Men det, bebisen borde ju ha stoppats in under kossan.
Ja, också så här, man vill ju inte, eller den som producerar mjölk så vill ju inte att det ska förknippas kanske med så här bröstmjölk. Eller det gör ju, man vill ju att det ska vara så långt ifrån spenen som möjligt. Eller ingenting ska ju föra tankarna till spenen, tänker jag.
Nej, det kan inte vara, man säger inte att man dricker kobröstmjölk.
Nej.
Det har man noga tagit bort.
Ja, men det är ju ganska äckligt, men det är ju liksom, det är den här slogan att det är naturens egen dryck, naturens sportdryck. Så är, ja, om du är ko,
ja,
då är det det.
Om du inte kalv, ens ko, ja, kalv.
De flesta kor avstår mjölk. Det är som att ta vad som helst som är flytande i naturen och säga, det flyter, det finns i naturen, drick det.
Men undrar hur reklamerna kommer se ut nu, för att...
Det var ju, för 10 år sedan så kommer jag ihåg, då var det den här, då de, innan var det här friskisgrejen med all mjölkreklam. Att det var de här leende friska, alltså den nordkoreanska barnstämningen. Att de ser glada ut i sin mjölk. Men även om ni kommer ihåg, de gjorde antingen att de gjorde släkerungdomar som dricker mjölk. Ja. Att de gick runt med sådana här små mjölkflaskor typ i säckiga jeans och sådär. Och så spelades det reggae och sen så låg de. Så snygga släkerungdomar i en hög typ i en soffa och drack lite mjölk. Stod det mjölk i livet.
För jag får tillbaka ett minne nu att det var så här, sån här stämning att om några så har de brådmogna tjejerna vill visa att de är lite tuffa så slutade de dricka mjölk och drack isvatten istället till lunchen. Och folk såg det liksom som okej, första varningsklockan, dricker inte längre mjölk.
Just det.
Det var liksom jämförbart med att kanske börja röka.
Man kände en så här kall vind över bröstet. Snart kommer allt förändras.
Det är som jämfört med att komma så här spicehög till skolan. Ta ett glas vatten istället för mjölk.
Snart kommer jag känna konstiga känslor. Och inte bara vilja ha snöbollskrig längre.
Jag kommer ha någon sån kampanj där... Jag vet inte om det var alla i Hanson eller om det bara var en hade som mjölkmustasch för att få tonårstjejer att dricka mjölk. Men det måste ha varit i USA då. Men kanske de hade snappat upp det där att tuffa tjejerna slutade.
Ja, men det gör nog... Ett bra sätt för att försöka verka lite häftig det är ju att inte ta ett stort glas mjölk till maten.
Ja.
För då är man ju på Dick Harrison-nivå lite. Då beställer man snart in en varm choklad.
Ja, han får i sig en massa dold mjölk nu i all choklad han fick.
Ja, Dick satte nog obojen i halsen när han läste de här nyheterna. Om att
det var det myset.
Dick Harrison och Gustav Fridolin hade kunnat ses på ett glas mjölk.
Och du!
Ett glas, 3 sugrör, tack. Det är en podcast, ett stort glas mjölk.
Jag vill fan ingen mjölkdrickare. Jag vill verkligen inte höra att jag har så här mjölkdrickarutstrålning. Det är faktiskt över alla gränser.
Skulle aldrig dricka ut paketet. Nej, det har
jag. Jag vill inte gå runt och vara den personen som är mjölkdrickare.
Som att säga mjölkandedrick.
Okej, om ni fantiserar ihop något om att jag hade liksom en portfölj på lågstadiet, men
jag var mycket mer sån, jag lovar.
Jag dricker precis. Luktar mjölk och kaviar.
Den tycker jag vi går ut på.
Det är inte jag.
Ja, detta var veckans upplaga av Lilla Drevet. Vi som gjorde det, det var jag, Kringlan, han, Ola och hon, Nanna. Och vi hörs igen, kanske i den här konstellationen, kanske i en helt annan nästa vecka. Då kommer vi fortfarande göra podden för Aftonbladet Kultur. Och den kommer gå att lyssna på genom Acast-appen eller var som helst.
Var som helst. Ja. Du är jättedålig på internet om du inte hittar den.
Ja, då får, ja, precis. Jag tar de som frågar så här på Twitter och så, vad kan man få tag på den här? De svarar inte jag på.
Kan du googla åt mig frågor?
Ja, lite sådär. Men
fast hur ska vi annars få de här varggubbarna om vi inte är beredda att svara på
sånt? Är du varggubbe eller vill du veta vad man hittar podden, så kan ni hashtagga Lilla Drevet som ett ord. Så
om man vill,
hittar vi det.
Om man vill läsa en novell om vargfrågan så har jag skrivit den. Som finns på bland annat Adlibris. Den heter Vargar.
Men den handlar?
Den handlar om andra saker.
Just det. Ja, det var ett bra tips om vargar där.
Jag kan också säga att torsdag 13 november så kommer jag uppträda på standardklubben Oslipat i Stockholm tillsammans med Jonathan Unge bland andra. Gå in på oslipat.com.
Just
för
det.
All info.
Där kan man säkert se om jag ska uppträda någon gång också.
Ooh.
Ja, men jag vet inte när den här podden kommer ut, så jag kanske redan har uppträtt mina gånger. Strunt i det. Hej.
Hej.
Hej.